Mittwochian.
In uns marschiert Deutschland und hinter uns!
Krieg wird sich die Kriege aufnehmen. Wir müssen везде будем вмешиваться во внутренние конфликты.
We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender.
Vår beredskap är god.
Välkommen till Pennonsvärdets podcast och idag ska vi prata om vinterkriget med mig, Tommy Hansen och chefredaktören för Pennonsvärdet, Mattis Bergvall. Välkommen.
Tack så mycket.
Nu kör vi. Hej Mattis.
Hej Tommy. Hur är läget?
Det är jättebra, hur är du själv?
Ja, det är helt okej. Jag har brutit en tå, men bortsett från det så är det mycket bra.
Varför har du brutit en tå?
Ja, det är otroligt pinsamt. Jag var och tränade och sparkade rakt in i sånt här metallställ som man har hantlar i. Ja. Och sen så, ja, nu strålar det upp till knät verkligen. Så jag hoppas det blir en trevlig podcast i alla fall.
Jag tror att det räcker med att du säger att du har tränat för hårt.
Ja, det låter ju bättre så, eller hur?
Men det är inte det vi ska prata om idag. Vi ska prata om vinterkriget.
Jajamän.
Vilket är väldigt intressant. Utvecklingarna, varför är det intressant, Mattis?
Ja, alltså, så här, men jag kan ju ta varför jag personligen tycker det är intressant, men det går också att konstatera till att börja med att om det finns ett ämne som vi vet, eller som alla som jobbar med Pennonsvärdet vet att andra medlemmar är intresserade av, och det gäller nästan hela medlemskåren, så är det just finska vinterkriget. Och jag tänker, alltså, enklaste orsaken till det är nog för att det är en bra historia liksom. Det är naturligtvis historia, men det är också en bra berättelse så. För du har verkligen, det är nästan sinnebilden av Davids kamp mot Goliat. Du har ett litet demokratiskt land, Finland. De här har värre 3 miljoner invånare. Sen har du enorm totalitär supermakt i form av Sovjetunionen då, som har 180 miljoner medborgare och Stalin över sig. Och det här tror jag är någonting som appellerar till folk som är intresserade av krigshistoria. För det är helt enkelt väldigt spännande. Men de flesta gillar ju en underdog helt enkelt. Och i Finlands fall så är det verkligen en otrolig underdog. De har nästan ingenting när kriget bryter ut. De har, minns inte siffrorna, men det handlar liksom om att de har något tjog stridsvagnar med en sten. Medan Sovjetunionen har ju tusentals då, som de kan sätta in ifall det behövs vid Karelska näset uppe i Nordfinland och så vidare. Så jag tänker att det är det som det mycket handlar om. Alltså det är helt enkelt spännande. Men sen är det också ett krig som har liksom, det finns liksom rent militära aspekter av det hela som är spännande också. Hela det här med måttestriden och så vidare. Och man tar till exempel Somo, Salmi och Ratte och så vidare. Det är ju sånt som man på militärakademier än idag håller på att lära ut. Där man vill peka för kadetterna då att om ni har en mycket liten styrka och ni möter en mycket stor styrka, så här skulle ni kunna göra. Det används som ett exempel på framgångsrik krigföring på inre linjerna. Men sen också har det stora konsekvenser för resten av andra världskriget, tänker jag.
Precis, det bröt ju ut 30 november 1939. Hur såg det ut för Sverige då när det bröt ut?
Ja, alltså Sverige... Sverige var ju naturligtvis neutralt under andra världskriget, vi sa det i varje fall. Men i just det här fallet så var det lite speciellt, för att i hela världen är ju jätteledsen över att, eller de flesta är det i varje fall, över att det är till världskrig. Liksom, man har ju hoppats på att kunna undvika det efter första världskriget. Och om man läser dagböcker och sånt där från Sverige från den här tiden, då kan man kan se att det finns nästan en liten grad av panik i det här. Liksom, till exempel Astrid Lindgren skrev dagbok i hemligheter under den här tiden, och i hennes fall så är det liksom att man ser mellan raderna att hon tror att världen kommer nu gå under. Liksom, att det här är total misär. Men sen då när Sovjetunionen anfaller Finland, då händer någonting i Sverige. Och det är att vi förklaras inte neutrala, utan vi förklaras icke-krigförande. Och det är en jäkla skillnad. För om man förklaras neutral i en konflikt, då säger man att vi kommer överhuvudtaget inte göra någonting i den här. Vi kommer ställa oss helt utanför och vi kommer max observera det hela. Men icke-krigförande, det är ju en annan sak. Det innebär att ja, vi är inte i krig med Sovjetunionen, men vi kommer inte ha några skrupler för att skicka pansarvärn och luftvärn och flygplan och för den delen frivilliga för att slåss för Finland.
Men hur många flygplan tror du att man skickade?
Men det handlar ju om att det är ansenliga delar av vårt flygvapen. Jag har inte siffrorna i skallen, men det alltså rör sig kanske om en tredjedel där kring. Alltså det är mycket vi skickar, mycket materiell framförallt. Och sen är det, här får du rätta mig fel, men det är väl ungefär 8000 frivilliga som kommer dit, och det är väl typ 10 som anmäler sig totalt.
Precis. Nej, jag tror att siffran ligger på 12000 som anmäler sig.
Mm.
Och det var cirka strax över 8000 som fick åka iväg.
Mm.
Så att viljan var ju stor.
enorm. Och det är ju liksom också någonting, jag tror på den här tiden så hade man nog en större solidaritet med Finland än vad vi kanske skulle ha idag. Inget, jag tror det är liksom inget större fel på svensk-finska relationer idag, men man får ju liksom komma ihåg att under mer eller mindre hela 1800-talet så för vi ju Sverige en slags kulturdebatt nästan, där vi pratar om, alltså vi tappar ju Finland där början av 1800-talet. Och efter det under resten av 1800-talet så pratar vi om Finland som att det fortfarande är en del av Sverige. Vi pratar ju om att inom Svea rikes gränser taga Finland åter. Så det finns ett väldigt starkt engagemang för Finland i Sverige som har pågått i nästan 100 år, eller mer än 100 år när vinterkriget bryter ut.
En väldigt stark broderskap.
Ja visst, absolut. Finlands sak är vår, eller snarare Finlands sak är din, som det stod på affischerna på den tiden. Så att det är ett mycket stort engagemang. Och det ska ju också tilläggas att vi har inte jättestora resurser när andra världskriget bryter ut. Alltså när Per Albin Hansson pratar om att vår beredskap är god, som jag tror vi hör honom säga i vignetten till den här podden.
Vår beredskap är god.
Vad jag har förstått det som, så är det han menar där är egentligen inte alltså, att vi har jättemånga stridsvagnar eller jättemånga flygplan, utan det handlar snarare om att civilresurserna är säkra. Det vill säga att vi kommer inte råka ut för brödkravaller och sånt som vi hade under första världskriget, utan nu är det andra världskriget, och då har vi byggt upp system för att det ska finnas ved, det ska finnas mat och så vidare, det blir ransonering, men det ska inte bli den här stora oron som det var i landet under första. För när det gäller militärmateriel, där har vi ganska lite. I varje fall inte så mycket som vi hade under, säg, just första världskriget, eller att inte tala om hur det var under totalförsvarets dagar. Så det här med att vi har lite och ändå skickar mycket av det lilla vi har, det tycker jag säger mycket om att det fanns ett starkt engagemang för Finland i Sverige.
Mm.
Jag förstår vad jag tänker.
Jag förstår helt hur du tänker. Jag själv då, som jobbar som tidvis soldat och jobbade i 4 år som yrkessoldat, känner ju väldigt mycket att om det skulle hända någonting på finsk sida så finns det ingen tvekan att åka över själv idag.
Mm.
Just för att vi har den historien tillsammans och delar den här, vad är det, 700 år som vi tillhörde varann?
Ja, det var kring, ja kanske, jag får fram att det är kring 1200-talet. Det är i alla fall en väldigt lång tid, det är hundratals år. Men skulle du säga att det här är någonting som delas av andra försvarsanställda? Eller?
Jag tror att det är många kamrater som skulle dela den åsikten med mig.
Mm, det är intressant.
Nu har jag inte gjort någon undersökning.
Fan, jag krävde att jag skulle göra det inför podden.
Ja. Men känslan är stark. Och det ser man ju också på Pen och Svärdets alla Facebook-sidor till exempel. Så fort vi tar upp Finland så är det en väldigt stark opinion mot hur man beundrar Finland idag. Hur de har lärt sig av historien. Hur dåligt det är att vi har släppt på vår goda försvarsberedskap som vi hade under 50-60-70-talen och så vidare. Men åter till själva vinterkriget då. Vad var det första problemet som uppstod för ryssen?
Det absolut första problemet, det är ju att de, alltså när de går in på Näset, alltså 13 november 1939, absolut första timmarna där, så det som händer då är ju att finländarna, de håller fortfarande på att mobilisera mer eller mindre. De håller på att försöka få ut förband till fronten i grund och botten, och sen så har de har soldater vid Näset också, de har soldater som är på väg och så vidare, men de första problemen utgörs inte av det, utan det är av de här täckningsförbanden som finns framför Mannerheimlinjen. Och det är ju egentligen alltså smågrupper med någon form av reguljära grillakrigare eller mer eller mindre, som bara lever rövare framför de sovjetiska anfallskilarna. Och det är ju liksom de första problemen, och redan där så är liksom förlusterna för Sovjetunionen är redan långt större än vad de nog räknar med. Det finns ju en intressant grej om det här, det är att de, alltså sovjetiska arméerna, de ska ha fått order om, alltså inför anfallet mot Finland, de ska ha fått order om att de skulle akta sig så att de inte korsade den svenska gränsen. Så lätt trodde de att det skulle bli. Att det skulle bara vara gå rakt in. Man hade, vill jag minnas, skrivit någon speciell segerparad så, som man skulle spela när man intog Helsingfors då. Den spelades ju nu lustigt nog aldrig. Men det tänkte man att det skulle väl ta 1 eller 2 veckor kanske max. Och förlusterna skulle ju, alltså man hade ju redan intagit baltstaterna, man hade intagit Polen, och det hade ju gått i ett nafs. Det är inte alls varit så klurigt. Så man tänker sig att det här borde ju vara ytterligare liksom någon sån här liten ny nation i Östeuropa som bara faller som en kägla ifall man trycker lite grann på. Så blev det ju inte.
Så de hade tänkt ett enveckas försvar.
Det skulle man kunna säga om man vill vara lite sån. Men det hade de väl gjort på sätt och vis. Alltså det Sovjetunionen tänkte sig var en promenadseger helt enkelt. Och det förklarar nog säkert lite grann också varför det gick så dåligt för dem som det gjorde. Att de inte alls tog höjd för hur hårt motståndet skulle vara. Utan att de tänkte sig att vi behöver inte anstränga oss så mycket. Vi får bara gå in och arrestera finska armén. Och till det så sa ju finska armén nej.
Och sen var det väl också att på ett sätt så slog general Winter tillbaka.
Ja, det är lite paradoxalt med tanke på att man alltid brukar säga att det är i Ryssland som general Winter har kommandos. Men ja, visst är det så. Men det blev ju en fruktansvärd kall vinter. Det finns, alltså det, och det här fick ju gräsliga förluster för Sovjetunionen naturligtvis. Det var många förband, vad jag förstått, som överhuvudtaget inte hade någon form av snöblusar eller vinterkamouflage eller så. Det finns en av de här divisionerna som gick under vid Rattevägen och Somosalm, jag tror det var 44 divisionen, den som dog på Ratte. De hade ju med sig skidor, va? Men de låg i lastbilarna, de låg i trossen. Och sen så där fanns det någon handbok också som förklarade att så här gör du bajonettanfall på skidor. Och det var det. Det var liksom ingen som hade förklarat för de här stackarna hur ska man faktiskt använda skidor i krig. Utan man bara la dem där och sen så hoppas man på det bästa ungefär. Och sen blev det gräsigt också för de såren naturligtvis. De frös ju väl i hundratal under hela kriget bara på grund av att det blev så kallt under nätterna. Så blev du sårad och du tillhörde Röda armén och var ute i ingenmansland. Då fanns det mycket stor risk att du också dog på grund av bara kölden i grund och botten. Så att ja, general Winter slog hårt mot Röda armén.
En annan intressant sak, eller intressant person, tänkte jag ta upp här. Hjalmar Silasvo. Nu vet inte jag om jag uttalar helt rätt. Så
jag tror du gör det.
Finsktalande får ursäkta, men jag försökte. Vad är hans personliga bakgrund? Det är alltså en general i finska armén.
Ja, han börjar som överste, vill jag minnas, under vinterkriget. Sen blir han generallöjtnant under Finlands tre krig då. Och ja, alltså hans bakgrund är ju, han är finlandssvensk. Han, som många andra officerare och generaler kan tillägga sig i finska armén under den här tiden. Han kommer från ett, han har välbildade föräldrar, uppvuxen under tidigt 1900-tal. Han var krigsfrivillig i Tyskland under första världskriget och där var han med i jägarbataljonen och slogs på östfronten, vill jag minnas, mot just ryssarna, vilket ju är lite, ja, lite ironiskt, håller på att säga, men det är inte. Sen var man naturligtvis med i inbördeskriget också, slogs vid Tammerfors. Och sen då när vinterkriget bryter ut, ja, då kallas han in helt enkelt för att leda försvaret då. Och han sätts in då tillsammans med ett regemente som växer successivt vid just Ratte och Somosalmi. Och det är ju det som han är mest känd för egentligen, det är att det är han då som utplånar de här två sovjetiska divisionerna som möter sin död vid Ratte och Somosalmi. Någonting man får säga är en av de liksom mest imponerande militära bedrifterna som någonsin har skett egentligen. Alltså under andra världskriget så ligger det absolut i topp 5-klassen. Så.
Vad är det som gör det försvaret framgångsrikt?
Ja, men alltså, det är grund, alltså man skulle kunna jämföra Röda armén vid den här tiden med en dinosaurie ungefär. Den är stor och den är stark och den är stenkorkad. Eller det är lite taskigt på de stackars röda armisterna. De är inte dummare än andra naturligtvis, men den leds dumt. För att det de gör här är ju att dels så skickar de in folk på Näset och de springer in i Mannerheimlinjen och har det tråkigt där. Men sen så är ju Stalin, han har ju många divisioner att disponera så att han kan ju liksom, han kan skicka in lite grann lite mer norrut också i Ladoga, Karagerna och ända upp i Märkejärve till och med. Och problemet med att göra så, det är att om man skickar in en hel division som dessutom är mekaniserad, då kommer den vara bunden vid en väg. Till exempel just Rätevägen. Medan finska armén, de har inte den typen av problem, för de har ganska låg grad av mekanisering. Det handlar snarare om att de har väldigt mycket till exempel skidskyttar som kan pila runt i skogarna då och hela tiden vara rörliga. Det lilla artilleri man har kan man också göra ganska rörligt, och dessutom så har man så pass bra eldledning att deras artilleri är litet, men det biter ordentligt när det skjuter. Medan Röda arméns artilleri är enormt, men det skjuter planlöst ut i skogarna mer eller mindre. De har svårt att komma åt finska soldater kring just Ratte och Somosalmi. Så det handlar till stor del om att finländarna, de är väldigt rörliga, medan Röda armén inte är det. Utan de fryser fast på olika vägar och sen så styckar man upp divisionerna i mindre och mindre bitar. Man kallar det för mottis, vilket motti är ett ord som betyder ungefär en kubikmeter ved, tror jag. Så styckar man upp dem i mottis och sen så kan man då slå ut de här mottisarna var för sig, så man kan ta en mindre bit. Man behöver inte slåss med hela divisionen samtidigt, utan man kan ta liksom ett kompani i sänder sådär och utplåna det.
Spaning och omfattning i stormån,
ja,
kanske?
Ja, precis. Och man är duktig på att utnyttja vägspärrar och sånt där. För just det här med att röda armisterna är så pass vägbundna som de är, det är ju att om de väl om hela den här långa kolonnen har en vägspärr helt plötsligt alldeles framför sig, då är det en ganska liten del av divisionen som faktiskt kan slå mot själva spärren. Och där sitter ju finländarna med kulsprutor och pansarvärnsvapen, de få som finns. Och medan folk håller på att försöka ta sig igenom spärren, ja, det dyker upp lite skidskyttar i mitten av kolonnen då som kastar lite molotovcocktails och lite buntladdning omkring sig, skjuter av lite folk och sen så försvinner de ut i skogen igen. Eller så kanske de gör en ny vägspärr och då har vi helt plötsligt en ny motti och så vidare. Så det är väl det som är grunden till de finska framgångarna.
Då var det Suomussalmi som vi berörde, Orate. Mm. Han var ju på ett annat avsnitt, va?
Mm, gjorde.
Kuhmo,
gjorde. Det är inte alls lika känt som Suomussalmi och Orate. Och det handlar nog lite grann om att där är ju 54:e sovjetiska divisionen, vill jag minnas, som blir inlåst i en stor motti då. Det är nästan en hel sovjetisk division då med materiell och allt som är helt avskurna från omvärlden. Och de är där från att de blir instängda, jag tror det är början 1940, tills kriget är slut i 13 mars 1940. Jag tror orsaken till att det inte är lika känt som Suomussalmi och Orate, det är att de faktiskt också lyckas överleva in i den där mottin. De lyckas inte påverka kriget nämnvärt, men de blir inte utplånade som till exempel 44 vid Rate eller 163 vid Suomussalmi. Men han var där absolut, och han utnyttjade de erfarenheter han hade dragit från de tidigare slagen mot Röda armén för att göra livet svårt för de som var i den här stormottin.
Ja, och Hjalmar Cilasvuo har ju inte bara tilldelats Mannheimkorset. Han har också skrivit en bok om Kuhmo.
Jajamän. Ja, men det gjorde han. Och alltså han skrev ju faktiskt två böcker. Den första handlade om Suomussalmi. Eller om det var Rate. Det var något av de här stora segrarna i alla fall. Men det var lite av ett hafsverk. För han var stressad och förlaget lovade på honom där att det här måste komma ut snabbt. Nu liksom intresset är jättestort och vi skulle vilja ha en bok om det här. Så den är inte så mycket att hänga i gran. Men sen skrev han också en om just Kuhmo, som du säger. Och där fick han lite mer tid på sig. Så att där kunde han liksom tänka över det hela lite grann och snacka lite grann med de officerarna hade med sig där. Och vad var det nu som hände här egentligen och så vidare. Så att det är en långt bättre bok. Och mycket mer välskriven och mycket djupare också än vad hans tidigare bok är. Och det är ju kul då, för att den kommer ju faktiskt ha som förmånsbok då inom kort. Så det är en av Finlands främsta generaler som skriver om en av sina större segrar, vilket är klart intressant att läsa.
Extremt intressant bok.
Ja, visst. Nej, men det är kul läsning, jag vill säga. Det är intressant läsning.
Hur går ni in på djupet på hans planering, eller hur är det? Hur är boken upplagd på det sättet? Får vi ta del av mycket personliga konflikter liksom i beslutstagandet? Eller hur är det?
Ja, men alltså det är ju mycket beskrivning av planering. Men det är också mycket beskrivning av liksom själva fältförhållandena i det här vinterlandskapet. Och det finns något citat där som han kläcker ur sig i den boken som... Han skriver någonting om att hans soldater, de fryser naturligtvis. Jag menar, de är ju lika frusna som röda armisterna. Så de fryser och sen så anfaller röda armén. Och då skriver han så här i någon bisats att anfallet slogs tillbaka lekande lätt. Pojkarna var inte kalla längre, något åt det hållet. Så att han skriver mycket om liksom själva slaget som sådant, alltså hur det var på den här platsen, och skriver en del om sina soldater också då. Han gillar ju sina soldater. Han var ju allmänt ganska omtyckt av sina underordnade för att de gillade honom. Han lät dem ta ganska mycket egen initiativ och saker i den stilen. Medan hans överordnade tyckte mindre om honom för att han hade en tendens att svära mycket och sätta sig på tvären och ville gärna göra lite som han ville. Så att han hade ofta ganska mycket konflikter med folk som var uppåt.
Ja, då kan man ju säga att man sätts in i striderna ganska verklighetstroget.
Ja, men det gör man. Det är ju liksom, det är ingen propagandabok så där man liksom bara har tagit att... Jag menar, det finns ju skildringar som är skrivna av... just sovjetiska soldater från andra världskriget. Och det är ju ofta lite mer... Liksom allting går bra hela tiden. Oavsett om man står och försvarar Moskva 1941 eller Stalingrad 1942, så det går bra som fan för Röda armén. Och även när det går dåligt så är det ändå det liksom att men soldaterna är så tappra så, och det finns ingen som vill ge upp och sådär, utan det är så oerhört positivt. Men det här är inte en sån bok, utan han påtalar ju också alltså de faktiska problem som uppstod för finska armén under vinterkriget. För de hade stora problem. Jag menar, bara en sån här sak när det gäller granater till exempel. Mot slutet av kriget så har de nästan helt slut på artillerigranater. Vilket är ett problem som de flesta moderna krig, eller alla moderna krig egentligen, utkämpas som artillerikrig till mycket stor del. Alltså det är det som är den stora dräparen i ett modernt krig. Det är ju flyget numera också, men under andra världskriget inte minst just artilleri. Finnarna brukade säga, eller finländarna brukade säga det, att under början av kriget så hade vi utbildat folk men ingen materiell. Och sen då mot slutet av kriget, då hade vi mycket materiell men ingen folk. Och det jag menar med det är ju då med mycket materiell, det är att man börjar få in saker från Sverige till exempel, och även jag tror en del från Storbritannien också. Men däremot så börjar soldaterna nästan ta slut vid det här laget. Alltså de sovjetiska förlusterna är mycket mycket större, men de finska soldaterna, eller de finska förlusterna är svårare att ersätta. Och det är enkla skälet att de har mycket mycket mindre befolkning liksom. De kan inte ha ett utnötningskrig mot Sovjet utan att det blir problem.
Nej, jag tänkte på en sak du sa där.
Mm.
Du nämnde där att Silovso beskrev ett lokalt anfall som att de slogs tillbaks lekande lätt.
Mm.
Kan det vara så att det också är så att han vill minnas sina soldater på det sättet, att det var så, eller var det lekande lätt hela tiden?
Ja, men så det är klart han kan vilja menas som så. Och jag menar, när det gäller just de här, alltså att Röda armén får för sig att nu ska vi gå till stormangrepp mot kulsprutor, då är det ju lekande lätt. Alltså då det är inte svårt att vara kulspruteskytt i sånt läge. Det är en ganska enkel fight. Men det är också stridstekniskt och taktiskt. Det är ju väldigt lokalt. Så där hade ju finnarna ibland i varje fall det lätt. På så vis att de själva inte förlorar så mycket, medan Röda armén förlorar väldigt mycket. Men på det högre nivån, alltså när man tänker operativa strategiska nivån, där är det ju väldigt svårt kriget igenom. De förlorar ju trots allt Viborg efter mycket om, men alldeles under slutet av kriget. Och då har de ju tryckts tillbaks långt in på Karelska näset.
Men vi går vidare lite. Övriga slag under vinterkriget, är det något speciellt som du skulle vilja lyfta fram i egenskap av chefsredaktör?
Låter så tjusigt när du säger det. Men jag tycker det finns ju många spännande slag, och Kuhmo är ju spännande inte minst för att det så sällan beskrivs överhuvudtaget. Det är en finsk seger, och men det är nästan aldrig någon som skriver om det. Hela folk tycker det är roligare att skriva om Somos Almi eller Ratte då framförallt, som ju förvisso också är Silovsos segrar. Men om man ska ta ett slag där han inte var inblandad, så är det ju försvaret att kolla. Det är ju helt absurt det slaget. För det handlar om att du har, jag tror det är ungefär ett finskt regemente som de får lite förstärkningar, som är marginellt större än ett regemente, som ska stå emot en eller två sovjetiska divisioner. Och så är det liksom i början av kriget. Och sen så fortsätter det så här under resten av kriget. Och det som händer är mer eller mindre att finländarna, de blir färre för de tar förluster. Från och till så dyker det upp något kompani som kan stärka upp dem. Men de blir framförallt färre, och dessutom så blir Röda armén, de blir fler. Så att de kan sprida ut sig på en bredare och bredare front. Så de allt färre finländarna, de måste hålla en bredare front med färre soldater. Så mot slutet där, när de har något så här jätteanfall, jag tror det är 3 mars där kring, så sent i kriget, när Röda armén kommer med upp mot 60 000 man. Alltså, och då har finländarna, de har ju liksom under 10 000 kvar själva. Och det lyckas de ändå lösa ut. De lyckas ändå hålla fronten där. Alltså det blir många lokala genombrott, men det är hela tiden något finns kompani någonstans som bestämmer sig för att, japp, då var det bara vi. Det är vi som finns för att slå tillbaka den här bataljonen. Ja, men då får vi väl göra det då. Och sen gör de det. Det var bland annat just vid Kolla som Simo Heie låg, den här finske prickskytten som stred under vinterkriget, och han som brukar anses vara världshistoriens dödligaste prickskytt. Och det handlar ju nog delvis om att han har väldigt många mål vid Kolla, för att Röda armén är så otroligt många. Och de genomgående försöker de spränga sig igenom den finska linjen, och genomgående misslyckas de också. Så det här blev liksom en ganska viktig del av den finska propagandaapparaten. Liksom. Alltså när folk låg nere vid Taipale och frös, eller när de satt upp i Märkijärvi och frös där också för den delen. Då kunde de alltid säga det, liksom, att håller kolla, och då så svarar någon annan kolla håller. Och det var liksom någonting som verkligen stärkte moralen. Liksom, att oavsett hur jävligt allting är, oavsett hur många ryssarna är, och oavsett liksom hur jobbigt det här kriget är att utkämpa, för det är klart det var det, så är det ändå det att kolla håller, och vi kan räkna med att de kommer fortsätta hålla. Det är på något sätt finska vinterkriget i miniatyr. Alltså det är enorm fiende mot liten försvarare. Det skulle jag tycka var kul att läsa mer om faktiskt.
Den perfekta filmen också.
ja, men det skulle ja.
Och någon Hollywood-regissör skulle vilja ta upp det lite mer.
Ja, fast det är ju också rätt intressant, för alltså, finska vinterkriget är i den anglosaxiska världen så är det ganska okänt faktiskt. Alltså vi svenskar känner ju till det, och det handlar ju naturligtvis om att ett grannland och så vidare, vi har en speciell relation till Finland, och i Skandinavien generellt så känner man till finska vinterkriget. Men alltså man läser amerikanska författare, då kan det vara att ja, det är någon liten bisats där, det brukar stå någonting om att de gjorde tappert motstånd och Röda armén förlorade fruktansvärt mycket folk. Men det är rätt ovanligt med böcker, alltså det finns, men det är ganska ovanligt med böcker på engelska om finska vinterkriget. Och det handlar om att de helt enkelt inte känner igen det. Alltså det är inte den breda massan av amerikaner och engelsmän i varje fall.
Nej. Ja, jag skulle vilja också gå in lite på vad de här svenska soldaterna, de här svenska frivilliga, vilken var den största bedriften? Vad var det som vi gjorde som hjälpte Finland mest?
Det är en bra fråga, och det beror ju liksom lite på hur man ser sakerna.
Ja, då tänkte jag att vi bortser från materialen och så vidare.
Ja, men då så, för jag tänkte ju säga att det är väl pansarvärnsvapen som är de viktigaste bedriften. Så. Nej, men de sattes ju in ganska sent på Jönpö, så mot slutet av vinterkriget. Det var ju inget långt krig, det var 100 dagar ungefär. Men de stora bedrifterna, det är ju då när de sätts in uppe i norr i Finland. Och då får de ta emot ett flertal sovjetiska anfall. Det finns också ett antal patruller de genomför också, som är ganska spännande läsning. De är ju också några av de absolut sista soldater i finsk uniform som strider under det kriget. För att man har kommit överens om att vi ska avsluta krigshandlingarna den 13 mars, jag tror det var klockan 11. Rätt säker på att det var klockan 11, men ja, jag ber om ursäkt om jag har fel här, kära lyssnare.
Det känns normalt att avsluta krig klockan 11.
Ja,
om man tänker på första världskriget.
Ja, men det är ju väldigt elegant också, den 11 är 11 klockan 11. Men i alla fall, jag får med att det är just klockan 11 man ska avsluta kriget. Men av någon anledning så har det här inte kommunicerats ordentligt till de röda arméförband som ligger mitt emot svenskarna just. Så att efter klockan 11 så får de ta emot artillerigranater, och de får också slå tillbaks sovjetiska infanterianfall då, trots att det nu ju faktiskt är fred. Och det är ju lite speciellt så, de sista i kriget kan förmodligen.
Och avslutningsvis då, om du inte har något tillägg efter den här frågan såklart. Vad gav vinterkriget för Finland för förutsättningar till fortsättningskriget? Hur såg det ut?
Alltså den starkaste förutsättningen, det är ju det här med att de... Ja, det är någonting vi ibland glömmer, tror jag. Det är att de ju faktiskt förlorar det här kriget. För när man läser om det, då är det så lätt att man blir imponerad av att de har ett sånt oerhört segt motstånd och att de håller ut så mycket längre än alla tror att de ska göra. Så att det nästan blir så att man nästan glömmer bort lite grann att de förlorar ju faktiskt i slutändan. Eller mer jag tänker.
Ja.
Så att, ja, nej, men, utan man minns istället att de här stora segrarna och så. De har ju många stora segrar. Alltså 12 Järvi till exempel. Taipale och de jag nämnt tidigare. Men de förlorar. Och när det gäller just förutsättningen fortsättningskriget, så är ju förlusten en av de viktigaste. För förlusten gör att de vill ha tillbaka det de har förlorat. De har ju förlorat strategiskt viktig mark, och dessutom mark som de ser som en självklar del av Finland. Och den vill de ha tillbaka. Och det är ju en morot för att sen gå med på östfronten i fortsättningskriget. Och sen en annan förutsättning är ju också att de lär sig mycket av kriget, naturligtvis. Det finns till exempel när det gäller just pansarvärnet. För det som är grejen med vinterkriget är att de nätt och jämnt har ett pansarvärn. De har molotov och cocktails framförallt. Det är det som är deras stora pansardödare. De har naturligtvis artilleripjäser och lite Boforspjäser och sånt där. Men de är väldigt få. Så att väldigt, väldigt stor del av det finska pansarvärnet, det handlar bara om närstrid. Alltså att man går i handgemäng med en stridsvagn. Vilket är ju farligt, om man säger så.
Ja.
Lite småfarligt. Men det lär de sig till exempel till fortsättningskriget, att de faktiskt måste ha dels att buntlagningar och molotov cocktails blir en ganska självklar del av en infanteriplutonsbeväpning. Bara för att kunna slå ut sovjetisk pansar. Men också att de lär sig att ta fram nya pjäser och liksom bättre pansarvärn generellt. Så att man inte måste gå i närkamp med en stridsvagn, utan man också kan skjuta sönder den ifall man är så hågad. Så det finns även liksom rent materiella aspekter av vad de lär sig.
Vi kan ju prata hur länge som helst om vinterkriget.
Självfallet.
Egentligen. Så att ni som lyssnar här och tycker att vi borde ha tagit upp andra eller fler saker får ursäkta, men det finns en tidsaspekt.
Ja.
Men däremot, har du någon rolig anekdot från det här kriget? En personlig favorit?
grejen är att det är så mycket, om man tänker på vad finländarna faktiskt gjorde under det här kriget, så är det ibland lite svårt att skilja vad som är myt och vad som är verklighet, om du förstår vad jag menar. Så det gör att många av de här lite roliga grejerna är ju lite apokryfiska, så att det är lite oklart skedde det eller ej. Men det finns ett klassiskt skämt i varje fall från, som jag tycker är kul, från vinterkriget, för det sammanfattar liksom vad det här innebar för finska armén. Ja, det är ungefär att det är fyra grabbar som går upp för en kulle under kriget. Deras officerare hör inte av dem på ett tag. Och sen så kommer en av dem tillbaka då med en stridsvagn, sovjetisk stridsvagn. Och officerarna blir lite förvånade och undrade, jaha, vad är det här för någonting? Ja, jag tog den som krigsbyte. Ja, det var ju bra. Men vart blev det av de andra tre? Har de stupat? Nej, men Pekka vet inte hur man kör stridsvagn, så de andra två håller på att lära honom.
Det är kul. Då vill jag tacka chefredaktören Mattis Bergvall för din tid här.
Tack så mycket, kul att få vara med.
Och om du har tips, tankar och kommentarer får du väldigt gärna mejla dem till mig på podcast@pennanochsvardet.se. Känns det inte rätt att mejla så betyder det mycket om du vill lämna en recension, klicka i stjärnor eller bara kommentera på iTunes, YouTube, Acast eller vart du nu än hittar denna podd. På återhörande!
We shall never surrender.
Vår beredskap är god.